Den svåra konsten att leva, avsnitt 9, konsten att inte dö. Till skillnad från många andra dödssynder kan just frosseri leda till ett förkortat liv. Den korpulente Luigi Cornaro var omkring 35 år gammal när han fick ett drastiskt råd av sin läkare. Han kunde välja mellan att omedelbart avsluta sitt luxuösa leverne eller att dö i förtid. Till skillnad från många av sina vänner följde Cornaro rådet och under resten av sitt liv åt han dagligen maximalt 12 uns bröd, kött, äggula och soppa nersköljt av 14 uns vin. Redan efter ett år mådde han betydligt bättre och vid enstaka tillfällen då han försökte sig på att öka mängden mat en smula kände han sig omedelbart sämre. Metoden fungerar utmärkt och i slutet av 1550-talet, vid över 70 års ålder, publicerar han 4 små skrifter under namnet Om det måttliga livet. Texter som blev omåttligt populära och översattes till flera andra språk. En av de forskare som läste och fascinerades av Cornaros skrifter var den amerikanske biokemisten Clive McKay. Och han bestämde sig för att testa om måttlig svält kan ge oss längre liv. Han startade därför ett vetenskapligt experiment med 106 vita råttor som delades in i olika grupper. Den första gruppen som fungerade som kontroll fick precis så mycket mat de ville och de följde också en normal tillväxtkurva för råttor. De övriga råttorna fick en begränsad kost bestående av stärkelse, fett, mjölkprotein, socker, salt samt torkad jäst och torskleverolja. Kosten innehöll därmed alla väsentliga näringsämnen men mindre energi och råttorna växte långsammare. Förutom att de inte ökar vikt lika mycket som råttor brukar så leder de faktiskt betydligt längre och effekten var särskilt tydlig för hanråttor. I kontrollgruppen blev hanarna i snitt 483 dagar medan hanarna som fått begränsat med mat blev nästan 900 dagar. Det var uppenbart att McKay med hjälp av restriktioner i dieten kunde få sina råttor att leva längre. Dessutom var råttorna i bättre fysisk skick jämfört med normalfeta råttor. Kalorirestriktion är dock en svår konst och det gäller att minska kosten lagom mycket. Skärs maten ner allt för mycket finns en risk att djuren blir undernärda och dör av det istället. Det verkar dock inte spela någon större roll vilken föda de får under förutsättningen att de får tillräckligt med vitaminer och mineraler. Ifall vi skulle överföra råttår till människoår motsvarar 500 dagarna som normala råttor lever en människoålder på 50 år. McKays råttor levde alltså en bra bit över 800 dagar, vilket skulle motsvara 80 år. Och de allra äldsta råttorna blev mer än 1300 dagar gamla. Kanske är det möjligt att tänka sig att även vi människor skulle kunna bli riktigt gamla, ifall vi äter rätt. Experiment med kalorirestriktion har testats på en mängd olika arter med liknande resultat. För att vetenskapligt komma fram till de här resultaten även skulle kunna fungera på människan krävs dock försök med djur som är betydligt mer lika oss. Problemet med att göra sådana försök, oftast med apor, är att de tar väldigt lång tid och att det är etiskt tveksamt. Sannolikt skulle de flesta människor tjäna på att skära ner på portionerna en smula. Det är kanske inte så att vi kommer leva särskilt mycket längre, men vi kommer slippa en del åldersrelaterade problem som åldersdiabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det som skiljer däggdjur och fåglar från andra djur är att vi upprätthåller en bestämd kroppstemperatur. Det gör oss också en smula utsatta och ifall kroppstemperaturen stiger för högt eller sjunker för lågt dör vi. Och vi har sällan speciellt många grader att spela på. Det gör också att det är extremt viktigt för oss att kunna hantera upp- och nedgångar i födan. När det finns gott om mat lägger vi därför på oss ett fettlager som vi kan använda i svårare tider. Genom årmiljonerna har detta visat sig vara en utmärkt strategi och det är först idag då många människor har obegränsad tillgång till mat som det blir ett problem. Många av de system som varit oss till hjälp blir nu istället en fara. För att kroppen ska veta hur mycket energi som finns tillgänglig håller den koll på mängden glukos i blodet, något vi brukar kalla blodsocker. Ifall vi har en god tillgång till föda och därmed mycket glukos i blodet frisätts hormonet insulin från bukspottkörteln som gör att glukos tas upp och används av musklerna. Samtidigt byggs en del av glukosen om till glykogen som är en mer stabil lagringsform. Glukosen används även för att bygga upp fett som lagras i speciella fettceller. För att vi ska kunna växa, vilket grunden betyder att celler delar sig, krävs stora mängder energi. Och det är inte så konstigt att insulin, som ju kan användas för att styra blodsockret, är intimt sammankopplat med det system som sköter kroppens tillväxt. Tillväxten styrs i stor utsträckning av ett hormon som kort och gott heter just tillväxthormon och som bildas i hypofysen. Hos barn gör tillväxthormonet att skelettet växer till och för lite hormon leder till dvärgväxt medan för mycket ger extremlängd. Tillväxthormonet gör i sin tur att en så kallad tillväxtfaktor som fått det ohanterligt långa namnet insulinliknande tillväxtfaktor 1 frigörs. Som namnet antyder har det liknande egenskaper som insulin och de två systemen är sammankopplade. Signalvägen styr, förutom tillväxt, celldifferentiering, det vill säga vilken typ av cell som ska bildas, och vår metabolism. Med metabolism menas hur kolhydrater, protein och fett omvandlas i kroppen. Signalvägen är otroligt viktig för överlevnad och verkar finnas hos samtliga arter. Så länge det finns tillräckligt med mat kommer därför celler dela sig. Det är givetvis viktigt för oss att cellen delar sig, men det kan också leda till problem. Dels kan en cell bara dela sig ett visst antal gånger, och dels är det vid celldelningen som det finns risk för mutationer, förändringar i DNA, som på sikt kan leda till cancer. Om vi äter mindre, och därmed sänker våra blodsockerhalter, kommer cellerna sluta dela sig, och vi börjar bryta ner fett. För att bryta ner fett krävs mycket mer syrgas än för att omvandla socker till energi, och för att skydda kroppen mot skador från reaktiva syreradikaler aktiveras flera skyddande enzymer. Dessutom blir kroppen mer effektiv på att använda den energi den får. Sammantaget gör allt detta att cellerna skyddas och vi åldras långsammare. Det är troligen därför en begränsad diet kan ge oss ett längre liv. När vi blir äldre försämras känsligheten för insulin och vi kan drabbas av åldersdiabetes. En sjukdom som i många fall medför en drastisk sänkning av vår förväntade livslängd. När vi åldras kommer kroppen själv att sakta ner alla system och vi äter mindre, vilket bromsar in åldersprocessen. Det här fungerar tyvärr bara ett tag. Och eftersom vi får för lite energi kommer vårt immunförsvar försämras och vår förmåga att överleva sjukdomar minskar. Vi kan inte både ha och äta kakan. Det bästa är antagligen att äta lite mindre av den. En annan möjlighet för att leva längre skulle vara att faktiskt vrida tillbaka klockan. Varje gång en cell delar sig förloras ett antal baspar längst ut i varje kromosom. Som vi tidigare sett så skyddas därför kromosomen av telomerer. Det är DNA-sekvenser utan information som cellen offrar för att skydda resten av DNA. Sakta men säkert blir telomererna kortare och när de blivit allt för korta slutar cellen dela sig och dör så småningom. Det gäller de flesta celltyper som därför har en bestämd livslängd och måste bytas ut när de dör. För att inte livet ska upphöra när telomererna är slut finns dock ett enzym, telomeras, som kan lägga till baspar till DNA och bygga upp telomererna igen. Encelliga organismer och våra egna könsceller har därmed alltid fullständiga telomerer efter varje celldelning. Nu kommer vi dock till en paradox. Det är nämligen inte nödvändigtvis så att en art lever längre bara för att cellerna har långa telomerer. Tvärtom faktiskt. Möss har till exempel väldigt långa telomerer. Dessutom aktiv telomeras även i vanliga celler. Till skillnad från människan kan därför möss förlänga livslängden för alla celltyper. För att förstå det här undersökte en grupp forskare 15 olika typer av gnagare för att se ifall de hade aktiv telomeras eller inte. Det visade att telomerasaktiviteten varierar kraftigt mellan olika arter, men att det inte hade någon som helst korrelation till artens livslängd. Vad som var ännu mer förvånande var att telomerasaktiviteten var omvänd proportionellt till djurens vikt. Små djur, som råttor, möss och hamstrar, hade hög aktivitet, medan tyngre djur som bävrar och kapybarer saknade i stort sett all telomerasaktivitet. En trolig anledning är att cancer är relaterat till antal celler i en kropp. Ju fler celler, desto större risk att någon av dem förvandlas till en cancercell som slår ut hela med organismen. Det gäller alltså att hålla celldelningen i schack. Någonting som sker med hjälp av korta telomerer som inte repareras av telomeras. Det är onekligen viktigt för oss att cellerna inte kan dela sig ohämmat. Och genom att låta cellerna åldras kan vi undvika cancer. Det kan verka en smula bakvänt, men åldrande verkar vara ett försvar mot cancer och andra skador på vårt DNA. Genom att åldras och dö vid genomsnitt 86 års ålder kan vi undvika att avlida av cancer innan vi fyller 25. Gränsen verkar gå vid en kroppsvikt om ungefär 1 kilo. Ifall man väger mer än så lönar det sig inte att ha telomerasaktivitet. Evolution handlar om att överleva tillräckligt länge för att fortplanta sig och sprida sina gener. Vissa djur gör det genom att vara små och leva snabbt, medan andra satsar på att leva längre och öka sina överlevnadschanser genom att vara större och starkare. När vi lever längre måste vi ha en skyddsmekanism som hindrar celler från att dela sig ohämmat, en funktion som små djur inte behöver. Så, när vi blir äldre blir våra telomerer kortare, våra celler åldras och vi med dem. Vi kan skynda på åldrandet genom rökning, fet mat eller stress. Att röka ett paket cigaretter per dag i 40 år leder till att vi åldras drygt 7 år extra. Långvarig stress kan motsvara nästan ett decennium av påskyndat åldrande. Det är onekligen så att vi bör tänka på hur vi lever, i alla fall om vi vill leva länge. Vad skulle hända ifall vi skulle kunna sätta igång telomeras även i vanliga celler? För att testa det använder en grupp forskare i USA genteknik för att föra in en extra gen som kodar för telomeras i mänskliga celler. Jämfört med vanliga celler, där telomererna gradvis förkortades, ökade istället telomererna i dessa celler med i snitt 3700 baspar. Det gav också en tydlig ökning av livslängd. I vanliga fall slutar de här cellerna att dela sig efter ungefär 55-60 gånger. De här cellerna fortsatte dock att växa och kunde delas ytterligare 20 gånger. Dessutom var de friskare. Att odla celler i ett laboratorium är en sak, men att överföra den till djur eller människor är en helt annan. Än så länge har ingen testat telomerasidén på större djur. Liksom åldrande beror cancer på en mängd förändringar som samspelar. Att mössen inte visar några tecken på tumörer betyder inte att det är riskfritt. Det är utan tvekan en rejäl chansning att pröva genterapi för att leva längre. Risken är stor att resultatet blir precis det omvända. Det är uppenbart att cancer och åldrande hänger samman, och det verkar som vi måste välja. Det finns dock ett sätt att komma förbi reglerna, men det är förknippat med en hel del begränsningar. Det är något speciellt med träd. Helst då uråldriga, knotiga ekar som för tankarna till änterna i Fangornskogen i Tolkiens Saga om ringen. I Tolkiens värld är änterna uråldriga varelser med uppgift att se till att dvärgar, orcher och människor inte hugger ner skogarna. I den riktiga världen är det i Kalifornien vi hittar de mest fantastiska träden. I norra Kalifornien växer den amerikanska sequoian, redwoodträdet, som kan bli en bra bit över 100 meter högt. Alla de riktigt höga träden har egna namn, och rekordet i längd innehålls av ett träd vid namn Hyperion, som i sina högsta grenar sträcker sig 115 meter upp i luften. Det tar givetvis mycket lång tid att växa till sådana enorma dimensioner, och många av de stora träden är uppemot 2000 år gamla. En nära släkting till sekojan är mammutträden, som inte blir lika höga, men kompenserar med bredd. Medan Hyperion bara kan ståta med en diameter på lite drygt 4,5 meter, har ett träd lite längre söderut i Sequoia National Park en diameter på 11 meter. Det är ofantliga dimensioner. Trädet har alltså en omkrets på 31 meter och är 85 meter högt, vilket gör det till den absolut största trädstammen på jorden. Den totala volymen av trädet uppgår till nästan 1500 kubikmeter, vilket motsvarar ett par rejäla simbassänger fyllda med trä. Hur kan det komma så att träd kan bli många hundra, för att inte säga tusentals år gamla, men djur bara undantagsvis blir mer än 100 år? Svaret är återigen cancer. Eller rätt sagt konsten att undvika att skadas av tumörer. Till skillnad från djur kan ett träd växa i vinnerliga tider. Det mesta av trädet är egentligen dött, och bara ett tunt lager strax under barken är levande. Resten består av döda, fyllda celler som ger stabilitet. Träd åldras inte alls. De nya skott som skjuter upp från trädet är precis lika gott skick som när trädet var ungt för så där 5000 år sedan. Och dess pollen kan fortfarande gro. Däremot har trädet tagit en del törnar i form av stormar och skogsbränder under de årtusen som passerat. Det verkar onekligen som att åldrande är ett försvar mot cancer, som ger en lång men långt ifrån oändlig livslängd för djur. Ett träd behöver inget sånt skydd, eftersom cancer endast i undantagsfall kan skada det. Anledningen heter cellvägg. En djurcell är omgiven av ett cellmembran som innesluter alla biologiska funktioner. Även växtceller har ett cellmembran, men de har också en cellvägg som består av cellulosa som ger växtcellen stabilitet. Cellväggen gör också att cellerna är låsta i sin position i trädet. Egentligen är inte en cancercell särskilt farlig förrän den når det sista stadiet och metastaserar. Vilket betyder att den delar sig och cancern sprids till andra delar av kroppen. Troligen omvandlas även växtceller till tumörceller. Men det spelar ingen större roll. Eftersom de muterade cellerna inte kommer någon vart. Och de kan därför inte ställa till med någon egentlig skada. Att skaffa cellväg är givetvis ingen framkomlig väg. Det finns dock ett annat sätt. Det är egentligen enklare och säkrare. Men etiskt tveksamt och praktiskt sett snudd på omöjligt i en demokrati. Modern forskning visar att mycket av det vi kallar för åldrande styrs av ett antal specifika gener. Och det säkra sättet att bli riktigt gammal är att ha mor och farföräldrar som fått uppleva sin 100-årsdag. Eller åtminstone blivit en bra bit över 90. Det skulle alltså vara fullt möjligt att genom arrangerade relationer, avel alltså, gradvis öka människans maximala livslängd. Med våra extremt långa generationstider skulle dock ett sådant projekt ha hundratals, för att inte säga tusentals år att genomföra. Som tur var hör den sortens tankar hemma i romanernas värld.